I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Ska du ta kissa något annat, annars så kör vi igång. Om du
behöver. Nej, vi kör bara.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war. Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Hör och häpna, det är dags igen. Fighterpodden, avsnitt nummer 52. Och då blir det lite...
En liten applåd.
Absolut. Det är nämligen så att jag, Mårten Söderström och Simon Kölle.
Absolut.
Vi kör själva idag.
Vi kör själva.
Elin är på någon riksförbundsmöte.
Ja, hon är mycket. Hon är runt mycket nu. Alltså. Hon är vice ordförande i liksom...
Du tycker att hon ska bli ordförande. Ja.
Eller hur? Så kan vi ha ordförande med här.
Och är det i Svenska Bud- och Kampsportsförbundet.
Precis.
Där är det. Mm. Ha, läget annars?
Läget är jättebra. Man har ju hämtat sig lite nu. Det har gått lite tid från UFC när de var i Globen och sen den tuffa galan som var efter. Liksom, och det är mycket kampsport nu.
Ja, det
så
är det.
Det är väldigt spännande.
På listan idag, som vanligt, kampsportsnyheter.
Yes.
Vi ska såklart också då, klart om, prata om UFC Fight Night i Globen och... Mm. Alexander Gustafsson.
Absolut.
Vad är det som hänt?
Mm.
Vi ska försöka få ta på Rosten Ackman.
Mm.
Jag tänkte vi jagar kanske Daniel Tejmur. Vi ser vilka vi får tag på här. Det är många vi ska prata med.
Jag tycker vi ska prata med George Salfelt också som är i Rom.
Just det.
Och för där är det ju EM. Så det är kul att prata med honom.
Det är lite intressant också där med internationella MMA-förbundet där och OS.
Mm. Eller hur?
Mm. Hörrni, vi kör igång direkt. Kampsportsnyheter med Simon.
Absolut, och det blir ju förstås ganska mycket så att vi behöver prata om UFC i Globen. Om vi får tro det som Alex gick ut med så blev det hans, efter hans förlust mot Anthony Smith så ja, lägger han handskarna på hyllan. Vår största kampsportare kanske någonsin, många säger ju Ingo, men man säger som kampsport som sådan så tycker jag nog nästan att det är Alexander Gustafsson.
Ja, alltså, såklart man kan sätta det i ett historiskt perspektiv med Ingo, men idag är han ju det.
Ja. Det han har gjort för MMA men även kampsport överlag och liksom hur han har burit sig själv genom hela den här sin karriär och alla runt omkring och bara veckan innan det så slutade även resa med Daddy så att det var en ganska turbulent tid där och jag undrar om han blev lite inspirerad på något sätt. Han sa ju att han efteråt, alltså Alex då, att han inte sagt det där till någon, inte ens sina tränare men om då någon annan liksom slutar veckan innan på samma klubb och jag vet inte, det blir liksom lite sånt och jag menar David Bjelkeren kanske är liksom the twilight i sin karriär även om han vill ju ha en rematch och vill köra vidare så är det ändå så här, det är ändå i sluttampen liksom. Så att han umgås med såna runt omkring sig så att det påverkar säkert.
Det är jättelätt att säga efterhand. Vi pratade om det förut igen du och jag ju.
Mm.
Om man tar Jack Hermansson där han är just nu, den blicken han har, den energin när han kommer in i buren när han liksom han vill så otroligt mycket vinna och han lyckas dessutom med det här nu.
Ja.
Jag vill säga att när de precis stod mot varandra i buren så upplevde inte jag att Alex hade den gnistan som han...
Du såg det liksom.
Ja, men det är lätt att säga, det står som att det var orakel här.
Mm.
Så att jag direkt tänkte bara, fan det här blir tufft.
Mm.
Det här var inte liksom, det här ser tufft ut.
Mm.
Och jag upplevde lite grann att så blev fighten. i världsnivå.
Det är ju det.
Liksom, och Anthony Smith, jag ska inte säga att någon såg mer taggad ut, men det var någonting i arenan. Nu är det också så att du såklart luras av den enorma spänningen. För det vet du själv, en hel gala, det här är huvudkortet. Det är nu det händer. Det var väldigt, väldigt mycket spänning i luften. Men det var lite grann som att det sitter inte riktigt.
Ja, men hur? Och Anthony, i hans karriär, han har väl typ 12-13 förluster. Då är det mer, han är superbra just nu, men han är också ganska van med att förlora. Alltså det är lite så, man kan faktiskt bli lite bra på det och bara skaka av sig det och komma tillbaka. Han visste att han gjorde en riktigt dålig match mot John Jones. John Jones gjorde honom dålig också. Ja. Men han hade också en dålig dag. Nu hade han en bra dag. Så det var det. Men om vi ska snacka resten av kortet då. Men det känns som att vi ska ju podda. Vi måste prata med Andreas Michael någon gång också. Om det blir nu eller någon annan gång får vi se. Liksom. Men vi måste prata med honom om hans känsla. Men vi hade ju till att börja med Rostam Akman fick kontrakt. Mm. 5 dagar kvar. Och sådär. Det är jättekul om vi hade någonting med det att göra. Hoppas. Ja, kan vi alltid
ska
hoppas,
ringa liksom. Rostam alldeles strax. Måste vi göra. Nu ska man bara säga till dig som lyssnat. Som sagt, han har varit med här sedan han var amatör.
Absolut.
Och sa till oss en gång i tiden då att jag ska gå ut till proffs. Och vi sa, kommer du klara av det här? Ni ska få se, sa han bara. Och har ju gått från klarhet till klarhet. Och senaste podden, då pratade han om att han liksom verkligen ville komma in i UFC. Mm, mm. Och du, Simon, sa, jag ska nog dra er på trådar. Jag vet inte hur mycket du har påverkat, men du skulle tydligen få pengar för det också. Så det är spännande.
Nej, jag tar inga pengar för det. Jag skojar bara om pengarna.
Men kort varsel så kom han in i UFC.
Absolut, det gjorde han. Och det är jättehäftigt tycker jag. Ilir Latifi skulle ju gå match där. Och det var ju väldigt synd då att hans skada då dök upp igen och han kunde tyvärr inte gå där.
Han
har pratat om ryggskada, precis, och det är väldigt tråkigt. Alltså, det är i så fall andra gången, tror jag, om jag inte minns fel, som han liksom, som den spökar. Och det är väldigt synd.
Han var ganska nära inpå också. Ja.
Han såg, det var ju intervjuer innan, för han var ju ändå med på mediedagen och det. Och då var det ju så här, han såg typ ut lite som att han var kanske sjuk eller någonting. Alltså, jag tror inte han mådde 100, alltså, men ja.
Och det ska jag säga, den matchen, den saknades på det här kortet, på den här galan.
Verkligen, verkligen.
Det blev lite tunt, även om jag såklart tyckte det var superkul, bland annat med Rostam. Mm. Daniel Tamer.
Men alltså, Volkan Özdemir måste vi ändå säga, han gick faktiskt upp, vägde in och allting. Ja. Han gjorde faktiskt hela grejen så här. Det var ganska coolt gjort ändå, tycker jag.
Med Volkan också, för vi var efterfest sen. Ja. Efterfest, det var ju på hotellet där, så var det ju alla fighters var efteråt. Och han gick ju runt där i sin kostym.
Ah, ja,
det är ju, alltså, vilken jävla ryggtavla.
Alltså,
det är ingen liten kille. Och liksom, vet, han var ju glad och happy såklart. Men gick runt där och tog selfies överallt och sådär. Mm. Skön kille.
Och så fick han sitt liksom gage ändå, såhär, för att han genomförde vikten. Men det var väldigt synd att vi missade den. Men jag tycker alltså, Lina Landsberg borde vi börja med nästan. Och det var ju så här, jag menar, hon slog ändå tidigare mästarinnan i en vikta. Som dessutom har slagit Panny, måste vi också nämna. Och det var så här, wow. Alltså, Lina Länsberg har aldrig någonsin sett så här bra ut som hon gjorde i den matchen.
Det var riktigt bra.
Hon har arrived, som man säger, verkligen. Jag tycker det här är hennes livsmatch. Det är ingen snack om saken.
Ingen tvekan. Jag menar, och även Jess, som också är duktig på backen. Den matchen börjar ju lite, alltså ganska mycket stående mot nätet och sånt där, va? Men sen tog ju Lina ner Avenger och som satte sig i respekt.
Ja.
Du märker i en fight när något sånt där händer. Hur Avenger direkt så här, tänker att hon... För Avenger hade dessutom ryggen på Lina. Liksom, och så här, nu kommer jag att strypa ut henne.
Mm.
Men hon red ur den stormen. Liksom, och sen vände hon. Och sen såg hon bara starkare och starkare ut. Och sen satte hon armbågar på Avenger och liksom... Alltså, det var hennes livsmatch.
Det var hennes livsmatch och det var också väldigt bra coachning. Alltså, jag tyckte man såg det och även innan så här gameplansmässigt och allting. Alltså, det är ju Hamid Khorasani eller Akira då, som man är mer känd för, som är hennes coach och pojkvän förut också.
Precis, ja.
Så en speciell relation där liksom. Men det är väldigt, väldigt mäktigt. Sen har vi Bea Malecki då, som gick mot en riktigt... Alltså, hon såg ut som en monster, tycker jag, den här brasilianska som hon mötte.
Bea såg väldigt smal ut. Hon hade verkligen bantat ner sig. Jag sa vad smal hon såg ut.
Mm.
Det var en storleksskillnad, definitivt.
Det var ju verkligen det. Och hon är grov, alltså, den här brasilianskan, och var obesegrad innan. Och Bea... Alltså, hon sa också efteråt att hon visste att hon skulle fånga henne på det sättet som hon gjorde. Så att,
ja, hon vann ju på en rear naked show.
Ja, och det är ju hennes liksom go-to-move. Sådär, så att,
det förvånar mig.
Hon är världsmästare i thai-boxning, kom igen!
Och det, men liksom, det var inga sparkar nästan.
Nej,
det var knappt, alltså, jag tror knappt du kan se några sparkar.
Gameplan såklart.
Ja, och sen bara boxning. Mm. Och då kan man ju tänka logiskt, som den här tjejen var duktig på backen då, Eduardo... Santana.
Ja, precis.
Precis. Mm. Att hon var duktig på backen.
Cowboy Sinja som hon kallades.
Ja, men att man inte vill bjuda på en spark för att hon ska bli nedtagen. Så här. Men det var förvånansvärt att inte hon gjorde det. Men jag tror att hon var ganska nervös, Bea.
Mm.
Men hon vann matchen och hon såg väldigt avslappnad ut.
Ja, på den här och det kändes som att hon hör hemma där. Ja. Alltså, det var inget snack om den saken liksom. Och sen hade vi Roster Mackman som vi nämnde. Han förlorade ju en väldigt, väldigt jämn match mot en, alltså, 3-4 gånger mer erfaren liksom fighter. Så det var ju en väldigt tuff match. Så vi hoppas att han kommer få fler. Vi kan väl fråga honom det när vi snackar med honom och se om han kommer få fler. För jag hoppas verkligen det. Jag tycker att han är värd det. Och sen Daniel Tamer som äntligen, herregud, fick vinna en match. Och ett härligt domslut som gick hans väg. Och det var både upp och ner på den här galan. Och sen slutade han förstås med det här mörka då.
Tufft. Det var
väldigt tufft.
Vi var på presskonferensen efteråt där och alltså, det blev väldigt märklig stämning i lokalen. Man förstod inte, jag förstod direkt eftersom han stod och fippade med sina handskar hela tiden, Alex.
Mm.
Inför intervjun.
Just det.
Så stod han så här, så varför ska han ta sig handskarna för? Och sen så la han ner dem och så förklarade han liksom att nu lägger jag handskarna här. Mm. Och direkt så var det ju presskonferensen efteråt.
Ah.
Ingen trodde att Alex skulle komma till den.
Okej. Okay.
Och Anthony var ju där liksom och så här. Och sen bara typ alla packade ihop sina grejer. Men då kom Alex in och bara, killar, gör det här snabbt nu, kan vi inte beta av det här. Då hade det kommit upp tweets. Då hade ju
Daniel Cormier gick ut och John Jones,
ja, John Jones har gått ut till exempel. Och dessutom hade ju då Anthony Smith sagt också, du vet att Alex, han la sina handskar. Och han bara, jag fattar inte varför.
Nej.
Alltså, varför slutar han nu? Det här var liksom, det här var en skit tuff match för mig. Jag respekterar om han vill sluta, men jag tycker det här är helt fel.
Mm.
Den här matchen kunde gått either way. Mm. Så i Anthonys värld var det inte här alls en match som han kände liksom att han såklart vann.
Nej, exakt.
Det var så här, nu vann jag, nästa match så han skulle Alex lika gärna kunna vinna.
Eller hur? Vi måste fortsätta vidare då. Men nästa UFC-gala som var, det var ju UFC 238 och där var ju två bälten som stod på spel. Det var ju Valentina Shevchenko som försvarade sitt bälte mot Jessica Ai och sen var det Henry Cejudo som vann alltså mot Moraes där. Det var ju en riktigt, riktigt bra match och då fick han två bälten. Nu har han både flugvikt och bantamvikt.
Och han är också, vad han säger, han har tre bälten så här, för han är väl också...
Han är OS-mästare också
OS-mästare
i
brottning, så att han, liksom, han var ju superkaxig.
Ja, han är superkaxig och tycker att han är pound för pound och det är så här... Vi ska inte glömma bort John Jones. Det finns lite sådana där namn ändå som spökar där. Men han är ju grym. Otroligt grym. Och han snackar till och med att han skulle kunna tänka sig att gå upp en viktklass till.
Det är crazy.
Då tar liksom tre bälten. Nej, det är fantastiskt.
Too much is too much.
En riktigt bra gala och vi måste ju nämna Tony Ferguson mot Donald Cowboy Cerrone också där. Krig till match verkligen. Och ja... Cowboy förlorade, han gjorde det som man inte ska göra när man har fått en sån hård smäll på näsan, han snöt sig.
Alltså han hade ju fått en smäll på näsan och ögat var ju svullet.
Ja, men det var inte så svullet, det svullnar ju upp när han liksom...
Det är ju faktiskt, om inte ni har sett den, du som lyssnar nu, så ska du titta på det säkert liksom på nätet. Alltså han snyter ju till och man ser bara hur ögat bara plopp.
Och han ska tro att det inte var båda ögonen faktiskt, för det kan faktiskt hända där. Och det är en gammal boxningsgrej liksom att vad du än gör... Don't ever blow your nose när du har fått en sån... Jag har brutit näsan, kan jag säga, fick en skall en gång på näsan. Och då var verkligen också så att... Jag bara tänker, vad skulle hänt om jag hade då snytit? Men då mindes jag faktiskt det där att... Vad jag än ska göra nu, jag ska inte liksom snyta mig. Men man vill ju göra det. För det är bara att täpper igen hela skiten. Liksom.
Ja, hela ögat liksom sväller upp liksom bakifrån. Så att det blir baktryck på något sätt.
Men Tony Ferguson var grym i den matchen, han vann det och... Jag hoppas att han väntar in nu och väntar ut. Det finns lite, han skulle kunna möta Gaethje till exempel, Justin Gaethje, men annars är det ju Khabib Nurmagomedov kommer ju gå match nu alltså mot Dustin Poirier, så att vinnaren där borde Tony möta tycker jag. Det är liksom, och Khabib har ju gått ut och har varit mycket presskonferens och snack om den matchen som de ska gå och i Abu Dhabi och då är det just att Khabib säger att han tycker inte att Conor är värd. Han vill inte gå en match mot honom. Han tycker så här, han får rädda upp lite vinster. För han är verkligen old school Khabib på det sättet. Så det är lite roligt. Men det var lite efterspelet efter den galan. Närmast nu i UFC så har vi två icke-numrerade galor då. Mike Kano versus Korean Zombie och Ngannou, stora killen då, mot Dos Santos. Så det är två lite så här galor som åker lite under radarn, men ibland är de väldigt bra sådana galor. Så att... gillar man MMA så tycker jag absolut att man ska kolla in dem. För sen kommer de här stora galorna sen i juli. Liksom.
Mm.
Men UFC har gått ut med att de kommer komma till Köpenhamn. Det är ganska häftigt.
och Jack Hermansson. Tror du inte det?
Förhoppningsvis.
Ja, alltså, vi hoppas det. Där.
Och det är ju Calvin Gastelum då som ligger ett steg över honom. Alltså han, Jack Hermansson är rankad femma i mellanvikten och Calvin Gastelum är rankad fyra. Och de flesta av de andra som är där runt omkring är ju bokade redan till matcher. Ja. Så att det är det rimliga. Och Jack Hermansson, alltså vilken grej. Alltså, han var ju också i Stockholm på den här galan och var med i väldigt många intervjuer. Och det var bra, en bra grej för honom. Han har ju nu vänder sig väldigt många till honom att så här, ska han nu axla det här, den här manteln som Alex har haft under alla dessa år liksom. Men för nu är han ju den högsta rankade svensken. Ilir är ju rankad nia i lätta tungvikten, men men liksom det är, nu är det Jack Hermansson i Oslo
som ja, det är
väldigt häftigt. Folk som räknade bort honom så mycket när han var i Bellator liksom.
Och tänk som sagt Köpenhamn. Jag hoppas verkligen på den matchen, Gastelum och Hermansson.
Det vore riktigt supercoolt. Riktigt coolt. En toppmatch verkligen. Men med tal om Bellator då, så Bellator 222, där lyckades Rory McDonald behålla bältet i weltervikt. Han mötte att de har ju sin Grand Prix där, så det var en semifinal där. Då slog han en tidigare obesegrad Neyman Gracie som var 9-0 då inför den matchen. Så att det var en tuff match. Och sen så hade vi Lyoto Machida som slog Chael Sonnen. Apropå att lägga handskarna på hyllan. Det känns som att väldigt många gör det just nu. Men Chael Sonnen blev ju slagen där och matchen stoppades till IKEA. Och det, då lade han handskarna på hyllan. Så nu har vi ingen Chael Sonnen med heller längre.
Nej. Ja, så han har ju haft sin prime och sin tid. Så att det,
ja, men så är det ju. Han var ju också verkligen, han är ju en bra bit över 40. Så att, och där var ju också Dylan Dennis som var stor inom grappling och snackar väldigt mycket. Han säger att han är the greatest ever. Han har 2-0 i rekord. Så att han är väldigt kaxig, den killen. Nu vann han på en armbar, men han har inte mött något stort namn än. Och han är 2-0. Han är redan liksom the greatest ever. Så att han ska nog kanske chilla ner lite grann. Så att, men sen hade vi också Kyoji Horiguchi som han gick ju 7-1 i rekord i UFC, Kyoji, och han var mästare i Rising. Alltså den enda förlusten han hade var ju då mot Demetrius Johnson, ska vi säga. Och så blev han mästare i Rising i bantamvikt och sen då mötte han om bältet även i Bellator, och det är mot samma kille. Mm. Det är samma snubbe, alltså Darion Caldwell som han mötte i Rising om bältet. Så matchen efter, och han slog ju honom där, avslutade honom, sen så mötte han honom i Bellator och tog det. Så nu har han två bälten, så att Horiguchi är ju verkligen riktigt, riktigt vass. Alltså, Bellator börjar komma upp. Såg du att Babak var där?
Ja, jag såg det. Babak Ashti var där som har Superior Challenge. Han skrev ju, det var kul för jag sa det, att han skrev på sin Facebook att det var liksom den största. Nej, sa du. Han skrev att det var the greatest.
Ja, precis.
The greatest organization.
Exakt. Han är nog, störst är nog ändå UFC, men så, det är kul att han tycker att de är the greatest liksom. Men på tal om Bellator så har vi ju, alltså Oliver Enkamp kommer faktiskt gå match nu i Bellator. Han gör sin debutfight i England och han kommer möta alltså en britt där som heter Walter Khadza som är 18-3 rekord. Och den snubben hade faktiskt 16-0 en gång i tiden. Nu har han förlorat några matcher och sen så har han vunnit två nu i rad och möter Oliver Enkamp. Så att, wow. Oliver Enkamp är 7-2 i rekord och har förlorat sina två senaste i UFC. Så att det är ingen duvunge, kan jag säga, Oliver Enkamp kommer fightas med mot. Och det är väldigt snart, det är 22 juni, så att det ska bli riktigt kul. Fortsätter lite inom MMA och där i Slovakien så vann Cornelia Holm som är verkligen ett stort löfte. Alltså vi såg ju henne i Göteborg, hon var grym i
Bulldog Media Night.
Fight Night där, ja precis, hon var ju riktigt bra och nu vann hon igen och det mot en riktigt erfaren fighter, så att men hon kan gå långt, väldigt väldigt långt. Och avslutningsvis när det gäller MMA då, så just nu pågår EM, eller de kör ju ett Open då, European Open, så man får väl vara med tror jag från andra ställen, vi får fråga George det, men det är där så har de sitt EM just nu, så att det händer väldigt mycket just nu i MMA-världen och det är ju, amatördelen är ju stor, verkligen en del av.
Spännande.
Ja, eller hur? Mm. Boxning tycker jag vi ska prata om, för det händer verkligen. Alltså, jag skulle vilja påstå att ni får väl mejla in till oss. Vart mejlar man in då?
Man skickar in till fighterpodden@fightermag.se.
Och skicka gärna in, kom in med förslag och grejer som vi ska prata om tycker jag. Men dit får man skicka in tycker jag om man inte håller med mig också, eller om man håller med mig. För det är tungviktsboxningen, jag vågar säga att den har inte varit så bra. Vissa säger någonsin. Jag skulle säga att alltså 90-talet med Tyson och den eran var väldigt, väldigt stor. Men just nu har vi någonting otroligt speciellt som håller på att hända. Och jag vet inte, för de som inte riktigt följer boxningen, så läget ser ut så här just nu. Att Deontay Wilder då, 40 40-0-1, alltså han har en oavgjord bara, 40, eller 41 till och med, vinster. Han kom tillbaka nu efter sin oavgjorda match då mot Tyson Fury och knockade Dominic Brazil, som också har sett oerhört grym ut innan. Och sen då har vi den ena, sen har vi Anthony Joshua som vunnit OS. Han var helt obesegrad som boxare. Han hade 4 bälten. Han mötte Andy Ruiz, en tjock mexikanare.
Alltså, den är helt osannolik, den här matchen. Alltså, det är ju verkligen, det är ju som att någon som är skulpterad i muskler möter
en tjockis. Liksom,
en tjockis, typ. Liksom.
Och Andy Ruiz avslutade honom. Alltså, det var att domaren stoppade den matchen i 7:e ronden. Det är liksom... Han har ju 33-1 i rekord, så det, menar, Andy Ruiz är ingen dålig fighter. Men vad tror du oddset var?
Oj, det är helt
gissa, jag vet vad oddset var.
Nej, men vadå? 4 gånger pengarna? 5 gånger pengarna?
12 gånger pengarna.
Åh, herrejävlar.
12 gånger pengarna. Att han ens skulle vinna. Hade man dessutom honom på avslut, då pratar vi 20-25 gånger pengarna ungefär. Det sägs ju att vissa har liksom... Det var någon som gick ut och sa att han har vunnit ett hus i USA bara på den där matchen. Men då har man nog satsat ganska mycket också, å andra sidan, i och för sig. Ja. Vissa är ju ganska galna. Satsa lagom. Det gick inte superbra för mig i Stockholm på den apropå på den senast.
Nej, vi har inte följt upp det
där. Nej, det behöver vi kanske inte göra. Nej. Men galan efter däremot gick det riktigt bra för mig.
Det är ju så,
eller hur? Lätt att säga i alla fall. Men vi fortsätter lite inom boxningen. Sen har vi Tyson Fury då, som nyligen vann mot en tysk som heter Tom Schwartz på TKO. Alltså, såg oerhört bra ut. Och jag menar, nu är det väldigt, väldigt många, bland annat Khabib, men även många andra som säger att han är den bästa boxaren i hela världen. Alltså, det är ju helt otroligt så hur bra han är liksom. Tidigare obesegrad kille som han slog nu 24 matcher. Så att, och med i den här leken också av de här 5 fightersen, de här 5 liksom toppnamnen i tungvikten, så har vi också, vet du, Dillian White som är 25-1. Han har bara en enda förlust och den var mot Anthony Joshua. Anthony Joshua kommer nu gå en rematch mot Andy Ruiz. De hade det en sån klausul i sitt kontrakt, så det blir en direkt rematch där. Men det är liksom 5 otroligt bra namn som är i tungvikten. Vi har inte haft det här. Vi är inne i en ny Mike Tyson-era. Alltså. Det är så jäkla häftigt. Tungviktsboxningen har liksom...
När du beskriver det så känner jag det. Men jag känner inte det egentligen.
Nej, alltså, inte bland allt folk. För nu är det ju MMA, konkurrerar, det är ny tid och allting. Men de här enorma, de här galorna liksom. Och sen är ju varken du eller jag extrema boxningsfans liksom,
det är
i grunden.
Det
här är ändå så här, det kan till och med locka mig dit. Alltså, jag kollar ju på det här. Nu vill jag ju följa liksom tungvikten. Jag är helt fast där. Men några grejer till då. Kickboxning, vi har kickboxningslandslaget som var nere, körde World Cup i Italien. Alltså det var ett totalt guldregn verkligen i, vilken rubrik är det? Ett guldregn i Italien. 10 medaljer tog Sverige. 2 guld, 2 silver. Eller medaljregn borde jag säga, inte guldregn kanske. 2 guld, 2 silver och 6 brons. Så medaljregn är väl bättre. Sen har vi haft, nu snart så kommer EM i Chorinho Campo. Också, det går av stapeln på hemmaplan i år, den 6 juli. Så blir det mästerskapet, och det är Eriksdalshallen i Stockholm. Så det tycker jag alla som gillar lite mer traditionell kampsport tycker jag ska röra sig dit och kolla på det. Alles.
Det var det. Vi har många att ringa. Jag tänker, jag tror vi ringer till Daniel Tamer först.
Ah, det vore häftigt. Alltså, han är nog väldigt glad, tror jag.
Se
om han är på en båt igen då.
Hallå?
Daniel, det är Fighterpodden. Tjena!
Tjena fan!
Vad är det någonstans? Vad gör du? Är du på båt nu igen?
Nej, faktiskt inte. Jag har lite gäster som kommer hem till mig, men jag håller på att förbereda maten. Men om det är okej att jag lagar mat samtidigt så kan vi köra på.
Ja, det blir bara ett snabbt samtal här. Vi snackar ju med dig faktiskt inför UFC. Och du var på en båt.
Yes.
Du hade sönder någon lanterna också där, var det inte så?
Stämmer.
Så. Du, vilken match du bjöd på. Vad härligt det var. Jag var ju i Globen och såg den när du mötte Sung Bin Yu.
Nej, Sung Bin Chong. Vad sa jag efter matchen? Såg det?
Han var obesegrad innan och sen nu är han inte obesegrad längre.
Precis. Han var faktiskt obesegrad innan. Men det var att han fick möta riktig kaliber.
Det var verkligen en grym match du gjorde där. Herregud.
En riktig timo där som var under god tryck där som fick leverera lite. Så men det gick bra.
Alltså när man såg matchen, jag måste säga att han hade ett bra ground game, men du hade ett bättre.
Tydligen var det väl så. Det var faktiskt min dag, måste jag säga. Och jag hade faktiskt gjort mig riktigt redo på att det skulle vara en tuff motståndare. Och jag visste att jag var liksom underdog. Och jag gjorde vad jag behövde göra för att vinna matchen, så att säga. Jag märkte där i början att jag träffade han med riktigt fina slag. Mm. Och jag kände direkt att nu jag fick övertag över honom och han var liksom livrädd. Och jag neutraliserade han ganska ordentligt. Så det var liksom för mig att jag plockade ner andra gången, stod han lite smällar. Han backade undan. Jag försökte driva fram och styra matchen. Men han var ganska rädd för mig och han backade väldigt mycket. Men jag vann och det var det viktigaste för mig den här gången.
Fantastiskt. Riktigt, riktigt snygg vinst. Men vad vet du nu? Vi är väldigt nyfikna. Kommer du stanna i UFC? Vad har de sagt? Har de sagt någonting? De var ju väldigt nöjda med dig.
Om jag frågar er, vill ni att jag ska vara kvar i UFC?
Nej, vi vill inte det. Jag skojar bara. Det är klart vi vill. Herregud, det är klart vi vill.
Exakt. Som ni vill att jag ska vara kvar i UFC vill alla andra. Och UFC älskar mig. Och jag skulle absolut inte tro något annat. Och, nej, men faktiskt, jag fick höra lite från min manager. UFC, de älskade mig. Och det är liksom... Jag skulle aldrig, alltså man kan aldrig veta, men vad jag vet så kommer de självklart förlänga mitt kontrakt och det är liksom, det är vad jag fick höra liksom.
Du är en krigare och de älskar ju det, de gillar ju det här.
Jag sprang ju på dig på efterfesten där. Vad hade du i glaset? Drack du bara vatten eller vad var det?
Det var bubbelvatten.
Det var det, ja.
det var lite... Det var vatten med lite tryck i.
Tejmor vatten.
Ja, det var ju på väldigt, väldigt gott humör. Brorsan var ju där också. Det var kul att se.
Ja. Häftigt,
jag ska
häftigt.
Vara ärlig, jag har faktiskt... Alla mina senaste matcher har dåligt... Det som hänt i UFC så här... Jag ska vara ärlig, det har varit väldigt... Så här, det var väldigt jobbigt varje gång. Och den här gången sa jag till mig själv. Nu är så bra training camp. Och jag visste den här gången. Jag hade sparat mig så bra killar. Och jag bara, fan, nu jävlar... kan det inte gå snett liksom. Jag hade med den här gången var det verkligen nu kan det inte gå snett liksom. Jag kände bara liksom, trots att den här killen är en jättekonditionstark fighter, han går så 5-ronders matcher och han är, och jag bara, nu jävlar, jag fokuserar mycket på min fysik och jag hade verkligen ett bra team här hemma med jag, David, Putte och alla, så det var hur bra som helst. Så vi gick in, vi tog segern och vi gick hem.
Ja, det var en fördämning som släppte. Det var jättehärligt att se. Skitkul verkligen.
Mm, grymt.
Ja. Ibland när man möter såna här personer också, man vet inte heller vad de, när de kör sakta så här, de går försiktiga. Det är ibland de försöker lura in det. De tror att du ska gasa ut det och sen ska de ta över. Så man måste också vara lite smart.
Nej, men det var väldigt tydligt. Det var en tydlig vinst. Alltså. Det var ingen snack om saken.
Ja, absolut.
Du, en annan fråga. Vad är det för mat du lagar?
Oj, jag lovar. Jag var på aktie. Jag köpte färsk potatis. Jag har köpt massa kött och massa sallader och... efter så här, frukter och grönsaker, allt möjligt. Vi ska laga lite god mat.
Nice. Ja, men du ska få fortsätta med det, tycker jag.
Vi hörs snart igen, Daniel. Ta hand om dig.
Tack själva. Tack för att du ringde. Bästa. Ha det bra nu.
Han får komma hit och laga mat en gång. Tycker du inte det,
Daniel? Ja, det blir ett matlagningsprogram. Ja. Han är alltid härlig och alltid mitt uppe i någonting. Det är inte så här.
Ja, jag gick inte in på detaljer, men han hade ju full energi på den efterfesten. Jag får fråga om han hade glaset, men han hade nog spetsat den där, som sagt, Ramlösa. Han och brorsan var där. Och killen som ägde båten förresten, som han hade sönder. Ja. Han drog ju sönder, som sagt, en lanterna där. Han var också där och blängde på mig. Det var härligt. Det ska bli kul att se honom framöver. Mm. Båda bröderna är ju duktiga, men det är kul.
Ja, det är väldigt roligt. Hoppas verkligen att han får fler fighter. Jag tror han kommer få det.
Jag med. Vi snackade lite grann om George Salfeldt förut. Han var ju, han är ju förut ordförande i MMA-förbundet. Ja. Nu är han väl någon typ av suppleant, va? Men han arbetar fortfarande liksom aktivt med internationella MMA-förbundet.
Precis. Nej, han har lämnat faktiskt i Sverige, har han lämnat helt. Men han grundade ju tillsammans med August Wallén en gång i tiden. Alltså IMAF då. Och nu är han väl i Rom. Vi ska ringa honom, tycker jag, i Rom. Och för där är det ju EM. Och det händer ju väldigt mycket nu. Det är en turbulent tid liksom. Mm. Och för det blir någon stämningsansökan. Och det har varit mycket så här. För att det är andra kampsporter. Och i och med att vi är ganska hemliga med vilka det är. Men det är andra kampsporter. Och man kan ju gissa att det är till exempel taekwondo. Kanske karate. Så här. Det är som vill... Alltså de vill inte att MMA ska komma in i OS. Och det är ju målet. Så det måste vi prata med George om. Och
vi ringer George nu.
Det gör vi.
George.
Hej George, det är Fighterpodden som ringer.
Hej, vad trevligt. Tjena,
George, tjena.
Vi ringer mitt i en middag, förstår jag. Vad är det du gör?
Ja, mitt i en middag. Jag sitter med styrelsen för IMF och diskuterar veckan som ska komma. Vi har ett European Open i Rom, i Ostia utanför Rom. Och vi har 35 länder, medlemsländer närvarande, över 300 deltagare. Så det blir en stort event det här.
Häftigt, alltså det bara växer allting. Det är väldigt roligt att så, liksom, vara mitt i det, antar jag, för dig också. Och se hur allting liksom bara växer.
Ja, men det är fantastiskt. Vi som ni känner till, det var ju i Sverige som vi grundade IMF. Och IMF är fortfarande en svensk juridisk person. Och det är mycket hårt arbete som har gått in under många år då, ideellt. Och nu är det verkligen så här, på ordentlig frammarsch. Vi har gjort ett sammangående med så här, den ryska motsvarigheten som samlade upp egentligen de gamla sovjetstaterna primärt, som hette VAMA, World Association of Mixed Martial Arts. Och nu har vi då gjort ett sammangående med dem, så nu täcker vi ju verkligen hela världen. Så det känns fantastiskt, det är otrolig dynamik här. Det är kul eftersom alla våra kontinentala mästerskap är ju open. Det vill säga att de är öppna för alla länder. Så vi har bland annat stort team från Mexiko här, från Japan, från Brasilien. Så det är, ja, USA, det är jätteroligt. De kommer då att fighta som medaljerna. De får också då scoring och rankingpoäng då inför VM och sådär.
Spännande!
Ja.
Men allting är ju ändå inte helt hundra just nu, eller hur? Ni kommer ju gå upp i rätten. Berätta lite om det här, för det är många som är intresserade.
Vi har följt VADAs regelverk då när det gäller dopingtester till punkt och pricka. Och vi har ansökt om att bli medlemmar av VADA helt enkelt. Då. Den internationella dopingorganisationen som kontrollerar alla sporter. Men vi har hållit ute därifrån med argumentet att vi måste komma in i det som kallades för sportakkord, som nu heter GAISEF igen. Då. De har bytt namn lite fram och tillbaka, men det är en sammanslutning av olika världsförbund för idrotter. Då.
Ska vi förtydliga lite grann för lyssnarna? Alltså, vad är det ni processar för?
Ja, vi processar helt enkelt för att få bli så här, godkända medlemmar i VADA, va? Precis som i stort sett alla andra förbund är. Va? Men det finns ett motstånd mot MMA fortfarande. Vi ser ju då att det börjar krackelera, det här motståndet. Frankrike nu senast här då har ju då på regeringsnivå faktiskt så här godkänt MMA, och man har då blivit en del av den så här franska idrottsgemenskapen, alltså motsvarande RF då, som vi har.
Men George, varför är det viktigt att vara med i VADA?
Ja, men det är flera steg här. Den här sporten har liksom utvecklats på professionell nivå, som vi alla känner till över hela världen då, i massa olika promotions. Och för att liksom så här skapa någonting fundamentalt stabilt, så är det bra att vara en del av det olympiska programmet. Alltså det har varit vår målsättning från början. Och då måste man så här, ta ett antal steg. Ett är då naturligtvis att vara WADA-compliant och sen också vara godkänd och licensierad av WADA. Det andra är att komma in i det som kallades för sportakkord, som heter GAISEF nu igen. Utifrån det så har man en plattform att arbeta på gentemot att bli en del av det olympiska programmet. Och vi känner att det olympiska programmet har under ganska lång tid försökt förnya sig, och man har sett en del sådana aktiviteter då där det kommer in nya sporter och sådär. Det är viktigt för den olympiska verksamheten att vara attraktiv och visa sånt som folk är intresserade av, såklart. Då. Och vi vet ju att MMA de senaste, kan man titta, 20 åren har ju alltså en enorm utveckling. Då. Det är det som är grunden, att vi siktar vidare mot det här målet och vi kommer jobba hårt för att nå det.
Det är ju verkligen intressant, och man vill ju verkligen få in MMA i OS. Jag tror att det skulle betyda väldigt, väldigt mycket för idrottarna och för fansen, alltså för alla. Men nu, alltså, det snackades lite så här behind the scenes att det var andra kampsporter som kanske låg bakom det här motståndet. Men sen så gick ju ni ut också i ett pressmeddelande nu nyligen där ni faktiskt sa det tydligt så här, ja, det är andra kampsporter. Vad är det för några då? Kan du säga vilka det är och kan du, varför gör de det liksom? Är de, känner de sig hotade?
Jag tror att en kombination av saker. Dels känner de sig hotade för att man får ju en minskad maktposition då, i och med att det kommer in ytterligare en spelare. Och då kommer vi ha röster och vi kommer naturligtvis arbeta för vår idrott. Jag känner så här att man ska ta saker och ting i steg för steg. Va? Det finns ganska tydligt vilka personer och vilka organisationer som arbetar emot. Och vi försöker samtala med dem. Och faktum är så att i alla områden där vi har en existens och en verksamhet så växer deras sporter också. Va? Mm. Och det är ju så att vi konkurrerar ju liksom egentligen inte mot varandra. Utan om man nu ser det som en konkurrens så är det ju mellan kampsporter och andra sporter. Då. Och sen finns det också en oro för alltså det rent idrottsliga. Då, att man är rädd för att vi kommer ta elitutövare från andra sporter på hög nivå till MMA. Va? Och det, men så som det har visat sig vara så är det ju en del olympier, en del på väldigt hög nivå som har gått över till MMA. Då går ju framförallt till professionella MMA. Då. Men det är ju oftast efter att deras karriär är avslutad inom sina egna idrotter och sådär. Så att vi ser inte den risken på det sättet. Va? Så vi fortsätter samtalen och vi kommer inte ge upp förrän vi också blir en accepterad del av den internationella idrottsrörelsen. Va?
Personligen, hur känns det att vara så här mitt inne i det här nu? För du har ju ändå, nu är du där på middag, nu är det stort i Rom, alltså ni åker runt i hela världen. Alltså, personligen, hur känns det? Eller liksom, nyper du själv i armen ibland?
Ja, nej, men det där är en jättekonstig grej faktiskt. För att jag tänker faktiskt aldrig på det. Alltså, vår uppgift är inte löst. Va? Vi, när vi får det här på det olympiska programmet så då kommer jag luta mig tillbaka tror jag och liksom så här, känna att vi har åstadkommit någonting. Va? Så man, men det är också så här, saker och ting utvecklas men man är inne i det hela tiden. Så man ser liksom inte att man ser inte från sidan så som du beskriver det nu. Va? Utan det är bara att jobba på och se till att det här blir bra.
Ni är, ni är fighters och ni är bara inne i matchen. Den är inte klar än. Liksom.
Det är bra.
ja, man tittar inte runt så mycket.
Exakt, man har tunnelseende bara. Så här.
Och väldigt lösningsorienterad.
Exakt. Ja, men det är bra.
Ja, du är ju gammal kokoshin-utövare så du är ju van vid att fightas på tills det är slut.
Ja, jag var nog ont i låren om inte
annat. Nej, men George Salfeldt, gå tillbaka till middag nu.
Ja, ta hand om dig.
Ja, tack så mycket. Ha det bra, grabbar.
Tja. Hej, hej. Vilket arbete han lägger ner, George.
Herregud. Ja,
men det är alla ska säga som engagerade, men det är ändå kul att höra.
Det är något speciellt med George skulle jag säga. Och jag känner honom rätt väl och jag vet vilket otroligt arbete det är att...
Sverige också ska vara så tongivande i arbetet att få in MMA i OS.
Ja, men vi har en väldigt bra organisation här och vi har folk som George Salfeldt som liksom kan prata med, det finns väl något sådant ord som kan prata med bönder på bönders vis, men han kan prata med politiker på politikers vis och han kan prata med affärsmän på affärsmäns vis. Och med kampsport, alltså han är bra på att prata med folk liksom, och bra på att dra igång det här. Och sen är det klart att föra in då svenska värderingar och med det menar jag alltså vad vi har från vår organisation med Riksidrottsförbundet och hur vi har gjort, det har ju liksom spridit sig över hela världen och den här modellen hur man fick det liksom godkänt i Sverige, för att det var ingen som trodde det. Det var ingen som trodde att Sverige, alltså vi hade proffsboxningsförbud sedan 82 eller något sånt där, alltså det var så här, det var väldigt svårt, hur fan kunde vi lyckas med det i Sverige? Det var mycket tack vare, inte bara George Salfeldt, men han är ju i den trion som gjorde. Micke Sjölin, August Wallén ska också nämnas. Och sen andra då som hjälpte till, för det var många som hjälpte till. Men, så att, ja, otrolig gärning och den fortsätter. Jag gillar det här med att det är som en match liksom. De är ju inne där och alla är de där. Alla de där är ju fighters. Gamla fighters.
Jag hoppas i alla fall att vi får in MMA i OS.
Vi vore inte det fett?
Jättekul.
Det vore otroligt coolt.
En kille som skulle kunna ha varit med då, som var amatör, men som inte är det längre.
Nej.
Som numera proffs och dessutom i UFC, vilket är skitkul, är Rostem Akman. Som vi tar och ringer nu.
Det gör vi.
Hallå?
Rostem Akman, det är Fighterpodden.
Tjena, tjena.
Får jag fråga lite grann, hur känns det efter UFC?
Jag brukar skoja med mina kompisar, jag brukar se sköpa grabbar, ser ni, det här är min arbetsgivare.
Det är mäktigt.
Men det känns jävligt nice, jag känner mig jävligt motiverad och jag ser fram emot, det är första gången jag ser fram emot att träna. och gå och träna, alltså gå och träna in ett camp för nästa match och sånt. Och ja, men jag känner mig jättemotiverad. Det känns bara, jag vann inte matchen, men jag känner att jag nu är inne nu, en ärlig chans med riktigt camp, så kommer det bli riktigt bra, tror jag.
Om vi ska ta den matchen kort bara, alltså han vann ju på enhälligt beslut. Det tycker jag var konstigt, man kan alltid diskutera det här, alltså, mm. Det var ju en bra match. Tredje tycker jag var helt jämn. Du beträffar hårt i andra ronden. Vad tänkte du där?
Alltså, det var bara fan. Jag kände att jag landade på rumpa. Jag visste att han hade sänkt mig. Jag blev lite trött på det. Sen jag håller i honom på marken. Så jag hinner återhämta mig. Sen så började armbågen lite underifrån. Så gick jag på ben och så kom jag upp. Så var jag 100% återhämtad där igen. Så det var jämnt. Många som tycker att jag vann. Många säger att han vann. Jag personligen har ingen problem med att han vann. Jag har aldrig tyckt så här, domaren var för jävlig eller någonting sånt där. Jag har inte känt så heller. Jag känner inte att jag har förlorat, men jag känner inte att jag har vunnit heller. Liksom.
Ja, men du tog ju också den här matchen på kort varsel. Har man inte följt med, så var det ju så att du har ju fått det här UFC-chansen. Du marknadsförde dig in i UFC. Det är ganska coolt.
Ja, det var häftigt. Det var jättemycket folk som supportade, bland annat ni och hela MMA-community, svenskar, kurder, allt möjligt. Det var riktigt häftigt. Det var kul att se att man kunde ha så mycket support. Det var jättemycket kärlek. Det var roligt. Sen så fick vi kontraktet. Jag kunde inte fatta det riktigt. Jag kunde inte smälta det. Okej, jag har fått UFC-kontrakt. Okej, shit. Okej, jag har match med en vecka. Och jävlar, det är en miljon grejer att göra inför det. Nej, det var lite hektiskt faktiskt. Men det var jävligt kul.
Men om vi ser framåt nu då. Vad är läget nu då? Vet du när du har nästa match?
Ja, alltså de har sagt när jag ska veta, jag tror inte jag får gå ut med det, men...
Nej, gör inte det då.
De hörde av sig veckan efter och var jättenöjda. De tycker nästan att jag vann också, så sa de, och de bara, det var en grej. Vad var det här? 5 dagars notis, skrattade han. Han bara, det är klart, ska få en till chans liksom. Jag känner mig mer motiverad än jag någonsin gjort i mitt liv. Jag känner att nu finns en chans för mig på riktigt. En ärlig chans, gå all in, gör allt rätt. Sen så släpper du loss, och jag har svårt att se att det kommer gå dåligt.
Men berätta lite också om hur det var att gå en UFC-match då. Alltså innan, var du nervös? Brukar du vara nervös till att börja med?
Jag brukar inte vara så nervös. Det är klart man är spänd och sådär, men inte så här och okontrollerbart. Jag är ganska lugn ändå, men lite nervös. Men inför det här så var jag lite nervös också, men det var mest så här... Alltså, det var mycket större gala. Det var så här, okej, du kan leverera här. Du kan vinna Performance of the Night. Det var så mycket, mycket större. Jag kan förändra mitt liv. Och jag blev lite tagen av det, skulle jag säga. Så det är någonting som jag kommer jobba på inför nästa match.
Alltså, det var ingen dålig match, Rostam. Och som sagt, med kort varsel och allt det här. Och såklart, det finns ju en press, absolut. Hur kände du dig liksom hanterad av UFC, även om det har varit liksom kort? Du kom in i det. Liksom, kändes det som att det här är en stor organisation?
Ja, det var en helt annan sak. Du fick hotell en hel vecka i Stockholm, och jag bor i Stockholm, och jag menar, annars på andra galor har jag fått hotell en natt. Jag fick ganska mycket matpengar för några dagar. Alltså allt var mycket större. Alla mina coacher fick inte en resväska full med Reebok-kläder. Så det var mycket sånt där, och sen var det typ 5 olika läkare du ska träffa. Det fotografering, video. Det var mycket, alltså det ska göras tidigare. Det ska inte vara så här matchvecka. Jag ska klippa vikten den här veckan. Jag har fått ett UFC-kontrakt som jag hade svårt att förstå. Allt det här ska göras, det var bara väldigt hektiskt liksom. Men känslan var underbar. Gå ut i Globen, folk hejar på en, och jag menar, supporten efteråt har också varit helt underbar. Alla har bara varit jävligt positiva och glada. Folk de räknade ut mig lite i matchen. Jag trodde jag skulle vinna. När jag sagt att jag skulle knocka, trodde jag det. Så jag är lite besviken på det. Men folk såg att jag var på riktigt och att jag menar allvar med det jag säger. Liksom.
Ja, och du får ju fler chanser nu, vilket är härligt. Det är också kul faktiskt att prata med dig. Jag tänker på, vi nämnde tidigare i förra podden också här, att du var amatör. Och när vi pratade med dig den här gången och du skulle gå över till proffs, så sa jag, kommer du klara det här då? Så sa ju du bara, ni ska få se. Och nu ringer vi prata med dig, och nu har du UFC-kontrakt.
Vi har fått se nu, vi har fått se.
Ja, okay,
mäktigt faktiskt, mäktigt.
Ja, det är bra, Rostam. Men du, vi kommer höra snart och kanske träffas i Köpenhamn, vem vet?
Who knows?
Ja, men vi hörs snart, Rostem. Ta hand om dig.
Ja, ta hand om dig.
Ha det bra. Tack så mycket. Hej.
Hej. Alltså det är så kul, Rostem Akman alltså, ja. Med nu kontrakt i UFC, att det gick hela vägen.
Ja, det är väldigt, väldigt häftigt. Och alltså man hör ju på honom vilken glädje han har. Alltså, ja. Det är helt, man blir så här, ja, det är riktigt gött.
Jättekul att följa honom.
Mm.
Hörru Simon, idag var det jag som körde. Det har varit en späckad podd. Vi pratade med Donny Tamer.
Mm.
Vi har pratat med George Salfelt. Vi pratade nu med Rostem. Och så har vi gått igenom då UFC Fight Night i Globen och att Alexander Gustafsson, om han nu verkar ha gjort det, men han har slutat.
Ja, det verkar som det.
Mm. Får jag tisa en grej?
Mm.
Faktum är att vi har en specialpodd som kommer nästa vecka.
Yes.
En kille till som har lagt sina handskar på hyllan.
Ja. Riktigt, riktigt häftigt. Resa med Daddy pratar vi om.
Ja.
Det är en... vi kan ju säga det, vi har redan spelat in den här podden nu, eller hur? Mm, precis. Det kan man nästan säga, för att och det är någonting av hästväg. Alltså. För nu får vi väldigt mycket exklusivitet. Han kommer inte gå till någon annan och snacka om det här, och han berättar också alltså de mörkaste grejerna som han har varit med om, och även det ljusaste. Så det här är liksom ett spektra som är...
Han berättar grejerna inte har berättat förut.
Ja, det gåshud.
Så är det, och han är väldigt öppenhjärtig, så att en riktigt spännande specialpodd kommer nästa vecka, alltså då med Reza Madadi.
Mm.
Ja, mycket idag hörru.
Grymt, häftigt.
Simon Kulle,
yes.
Mårten Söderström, hör igen av dig till oss, fighterpodden@fightermag.se. Därmed knyter vi ihop Fighterpodden nummer 52. Vi säger
USS!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.